katter är ju onda, like legit. De katterna som jag har varit med.
Men jag förstår inte varför ni tycker att katter är onda.
Låt mig berätta en historia. De legit försökte döda mig. Jag gick ner för trapporna och så gick den emellan mina ben. Så jag bara, åh vad gullig din katt är. Den försöker gosa med mig. Hon bara, nej, den försöker göra så att den ramlar.
En legit katt kan inte försöka döda dig.
Jo. Nej. Och sen alltså jag satt på en stol och sen började det komma och riva mig i ansiktet. Är inte det där en ond katt? Jag har inte ens gjort något.
Ja, men,
nu ja, bara... men jag var ju nära där också. Exakt. Typ att de bara började riva en helt spontant.
Började klösa en från ingenstans. Man bara, vad har jag gjort fel mot dig? Vad
är mina tunder liksom. Det enda de söker är ju kärlek.
Exakt. Och sen visst om de skäller ibland och biter i mig, då har du gjort något fel.
Ja, precis. Då har du katter råkat... bara gör det för att det är kul.
Exakt, bara för att här nu ska jag fucka med dig. For no reason, men jag ska köra din barn. Ja, så fina.
Kan vi köra om det där? Jag kände inte att det blev as always, so you can.
Oh, det är bra. Okej. Så. Då ska vi snacka om psykisk ohälsa. Vi har två underbara gäster med oss. Det här är Svungpodden, ungdomspodden generation Y. Och as always, Sohor Cam in the house.
Ja, så det här är fjärde avsnittet i vår poddserie. Och vi kommer helt enkelt snacka om psykisk ohälsa. Och jag tänker lite att vi kan börja med, vad är psykisk ohälsa för oss? Vad är det för dig? Vill du börja?
Alltså, psykisk ohälsa, alltså det är så stort. Mm. Det är sånt brett ämne, om man ska säga så. Typ, jag har ju ändå en del av psykisk ohälsa för att jag är en minoritet. Och att jag får gå igenom saker dagligen som gör så jag mår dåligt allmänt.
Mm.
Och på det sättet är det, känner jag mig att jag är väldigt nära psykisk ohälsa på det sättet. För att saker händer mig och jag får inte privilegium. Exakt, ja. Jag kan den. Som andra får bara för att jag ser ut på ett visst sätt.
Mm.
Och det borde inte vara så.
Nej.
Vad är psykisk ohälsa för dig?
För mig så är psykisk ohälsa någonting som ligger mig väldigt nära. Jag har sedan 2 år tillbaka lidit av panikångest och även självskada. Så för mig så är det ett ämne som är väldigt, som jag känner väldigt starkt med. Och det är någonting som jag försöker lära mig att prata om. För vi måste prata om det, vilket vi antagligen kommer komma in på senare i det här avsnittet. Men jag vet inte riktigt, ska jag kanske dra en liten historia?
Ja, kör på.
Så ungefär 2, jag har inte riktigt hela kronologiska ordningen. Men kanske 2,5 år sedan så började jag känna en enorm prestationsångest i skolan. Jag kände att jag var tvungen att vara bäst, jag var tvungen att vara liksom toppelev. Och jag kommer ihåg att första terminen i 6:an, det var första gången jag fick betyg då, så gick det inte alls bra för mig, för att jag hade fokuserat på helt fel grejer. Jag hade fokuserat på mitt sociala liv och inte skolarbetet, vilket resulterade i inte så bra betyg helt enkelt. Och jag blev så besviken på mig själv, för jag trodde att jag kunde bättre. Sen nästa termin så tog jag tag i allting. Jag höjde alla betyg som jag hade. Och sen dess så har jag liksom hållit kvar i det, för jag klarar inte av att inte vara bäst eller perfekt. Så det där har liksom, alltså det där är jävligt farligt, måste jag säga, att ha en sån stor press på sig själv. För det bara växer och växer.
Mm.
Och jag menar, jag kunde inte ens, alltså jag var tvungen att ha A. Det var verkligen så här, jag kunde bryta ihop om jag inte fick A. Vilket är extremt farligt, för det tar så mycket energi att alltid jobba så hårt. Och sen så hade jag den ångesten, och sen lite senare så fick jag även kroppskomplex över det, för att samhällets liksom ideal och normer är helt för jävliga, om jag får säga så. Så det gjorde att jag blev väldigt missnöjd med mig själv. Och där har vi en till ångest som väckte sig. Sen började jag få problem med relationer till kompisar, kärleksrelationer. Återigen en ångest. Och all den här ångesten bara växte och samlade sig som en boll. Till slut så fick jag min första panikattack. Och jag trodde ju bara att det var så här, det är väl bara för att jag har gömt in i mina känslor ett tag. Det är väl sånt som händer alla. Men sen så liksom efter några månader så kom det igen. Efter några månader igen. Och sen så gick det från liksom månadslånga pauser till veckolånga pauser. Från veckolånga pauser till så här, jag kunde ha det varannan dag. Och för att typ klara av det. Jag måste bara, just det, trigger warning.
Mm.
extrem trigger warning om det är ett väldigt svårt ämne. och sen för att typ klara av allting och alla känslor så tog jag till självskada. Och det blev som ett beroende, det är beroendeframkallande. Men även fast det är svårt, eftersom att jag fortfarande är i det, jag är inte frisk om jag kan säga så. Så tycker jag att jag ändå borde snacka om det. För att det inte ska bli så himla tabu och bara så, ingen kan prata om det. Så här, jag kommer bryta ihop typ.
Exakt, och upplysa andra ungdomar som sitter i samma sits.
Mm. För det är liksom, om jag hade vetat vad det var jag liksom led av och vad det var helt enkelt tidigare, så tror jag att jag hade kunnat stoppa det. Men det är det som är, alltså det är så himla skuldbelagt. Förstår du vad jag menar? Jag skämdes så mycket. Och jag förstår inte, varför ska vi skämmas över hur vi mår och hur vi känner?
Exakt, jag håller med 100%. Det är bara för att samhället har lagt sån tabu på psykisk ohälsa och allt ska vara bra, speciellt i ungdomsåldern. Du ska alltid vara glad, du ska alltid ha massor att göra och vara bra i skolan, du ska ha bra umgänge, du ska vara populär. Alltså det är sånt sjukt koncept det hela, att allt ska vara perfekt hela, som en high school musical film eller något.
Verkligen.
Allt ska vara bra, fast livet är inte så helt enkelt. Det är inte en film, det är inte ett skript på det. Och man får ta det som det kommer, och därför måste vi ha det som en öppen dialog, speciellt när det är så många, att det ökar, att det är så många ungdomar som mår psykiskt dåligt. Och vi måste göra något åt det, och det är därför ungdomar måste kunna, vi måste öppna det till ett samtalsämne och låta ungdomar prata ut och få dem att må bättre och komma med en lösning till varje person. För alla personer har inte samma lösning.
Nej, och det här är ju också någonting som har växt fram liksom på senare tid. Jag vet ni, jag har liksom haft konversationer med min pappa och han har berättat hur det var när han var liten. Att så här, ja men det var nästan ingen som gick på antidepressiva. Självmordsstatistiken var inte så hög. Så vi måste liksom hitta roten till när började unga må dåligt. För det är så vanligt just nu. Och jag tror att det är liksom de här idealen som har växt fram, att du måste ha ett bra socialt liv, du måste se bra ut, du måste gå bra för dig i skolan, du måste liksom ha en trygg familjerelation, allting måste vara perfekt. Men det är det som är grejen, när man försöker så hårt att det ska vara perfekt på utsidan, det är då allting raserar.
Exakt.
Inuti. Och det var det gjorde för mig, att jag liksom, jag var så himla besatt av att så här, gud, alla måste tro att jag är perfekt och att jag har det bra. Och då spelar det ingen roll hur det egentligen är. För så länge alla tror bra om mig, då det är det enda jag bryr mig om.
Exakt. Man bryr sig mer om vad andra tycker om en än vad man tycker om sig själv och hur man själv mår.
Ja.
Typ, alltså, allt ska se bra ut i utseendet, men insidan spelar inte så stor roll. Och det tycker jag vi måste ändra och byta sidor på det.
Ja, like, för det är insidan som är viktigast egentligen. Och sen så, vad fan, om dina kompisar inte pallar med att du mår dåligt eller så, vad är det för kompisar egentligen?
Exakt.
Alltså jag vet, jag har haft kompisar som när jag liksom har fått en tillit för dem och så här bara, och jag berättar för dig hur jag mår, de har bara stuckit.
Exakt.
För de pallar inte med det. Och då, egentligen så har det ju varit bra på ett sätt, för då har jag fått reda på vilka mina riktiga vänner är. Men det är bara så sjukt. Och det är därför det också är så bra att vi försöker lyfta fram det, så att det inte blir värsta grejen när det väl kommer fram. Jag menar, mina vänner som fick reda på det, de bara såhär, va? I 2 år? Har du haft... Va? Jag har inte märkt någonting liksom.
Exakt. Och sen är det fett bra att upplysa ungdom också och märka små tecken som visar att en vän eller en syster eller en bror eller någon, bara allmänt en person som du har en relation till, mår dåligt. Så att man märker de här små varningarna eller vad det nu kan vara, så man kan hjälpa den personen också. Så det är inte alltid uppenbart att en person mår dåligt.
Nej.
Personen kanske inte är bra på att prata om sina känslor etc. och bygger upp allting. Och det förstörs ju bara en själv helt enkelt.
Ja, men det finns ju ett ansvar hos allihopa egentligen. Alltså.
Exakt.
Okej, visst, det kanske finns ett visst ansvar som mig som har den här problematiken i mitt liv, att upplysa folk i min närhet så att de är medvetna, men det är också folk som är runt omkring mig som måste se små varningstecken. För jag menar, alltså, om jag går tillbaka och tänker på typ så här, saker jag har sagt till mina kompisar för jättelänge sedan, som är så här, små varningstecken, kanske typ så här att jag kunde ligga ner i sängen och ha jättemycket ångest över att jag inte hade thigh gap typ. Och så här, att de bara viftade bort det. Eller att jag menar, första gången jag började självskada så sa jag det till min närmaste kompis. Bara såhär typ väldigt spontant. Jag gjorde det inte till värsta grejen, utan det var typ såhär, jag har gjort det här. Och typ såhär, jag vet inte riktigt. Och hon typ viftade bort det som att det inte vore någonting. Och jag tror att om hon hade tagit det på allvar så hade jag inte varit här idag.
Exakt.
Så det är ett stort ansvar hos allihopa egentligen.
Mm.
Och sen också att typ såhär, när jag väl vågar berätta om det för någon, att personen inte så här blir typ rädd att jag ska ta illa upp, eller typ så här, jag vågar inte fråga dig någonting för att du kanske kommer bryta ihop typ. Det är så här, jag kommer inte bryta ihop för att du frågar typ så här hur jag mår. Nej, men så det är väldigt viktigt att prata om, och jag har faktiskt en blogg som jag skriver mycket på. Om just de här ämnena. Den heter Med små bokstäver. Om någon vill checka in. För att jag har gett mig själv ett nyårslöfte faktiskt. Och det är att jag ska skriva en föreläsning om psykisk ohälsa. Så jag ska skriva den i år förhoppningsvis. Och då håller jag på att öva lite med att bara skriva och försöka hitta bra sätt att nå ut till folk innan jag gör det på riktigt. Så får vi förhoppningsvis se vad som händer.
Det låter fett, och jag kommer säkert vara där om du blir någon föreläsning.
Tack.
Jag är också nyhetslöften, men jag tror inte de blir av. Gymmet, vi ses någon dag. Vi ses någon dag.
Nej, men jag tänkte också lite koppla ihop det här med ungdomsengagemang. För där har vi en grej som jag tror betyder väldigt mycket. För att när en engagerar sig som ung så blir det lätt att den tar på sig för mycket. Bara så här, jag ska göra det här. Jag måste gå på det här mötet med den här. Jag måste fixa dagordning till det här mötet. Jag måste åka iväg på inspirationshelg. Jag måste göra ditten och datten. Och det blir väldigt mycket.
Speciellt när man har ett liv runt om det också. Man har ju skola, familj, fotboll, basket.
Och samtidigt som allting ska vara perfekt.
Exakt. Och det finns inte tiden. Nej. Till och med bara Beyoncé har 24 timmar per dygn. Alltså.
Verkligen. Nej, men alltså, jag har ju liksom varit nära på att typ gå in i väggen. Och det är inte, alltså som ung så ska du inte gå in i väggen. Det är liksom så här, du har inte levt så länge. Det visar att det finns så mycket press på oss unga. Och att vi ska vara så perfekta. Och samtidigt, om man väljer att engagera sig, så blir det så här fett mycket.
Extra på också. Och sen finns det här, säger bara ungdomar är lata, etc. Så då känner man ju en extra mer press.
Ja,
jag ska inte vara den lata hunden, jag ska inte bara vara den som hänger med på skolarbetet, etc. Jag ska vara den som gör det, jag ska vara den som skriver det, jag ska vara den som fixar PowerPointen eller allt som behövs, helt enkelt. Och det ökar ju på också i ungdomars tankesätt. Typ, oh my god, jag är den lata hunden, etc. Jag måste fortsätta. Jag kan inte ha en dag och vila, tänker jag. Och det måste man också bygga upp. Typ, jag har själv börjat skriva ett schema. Typ, de här dagarna jobbar jag med det. Och sen är jag fri resten av veckan. Jag ska inte göra något mer. Jag kan göra typ allt jag vill. Alltså, om jag vill gå ut så går jag ut. Typ, där är jag fria dagar. Där gör jag inget. Så att man låter sin kropp vila ut och sin hjärna. Så man inte arbetar hela tiden.
Ja, det är så viktigt. Alltså, där har vi någonting som i alla fall har hjälpt mig med min ångest. Är att liksom strukturera livet. Det låter kanske jävligt skevt när jag säger det. Men alltså, att göra till exempel scheman. Och faktiskt att schemalägga tid då du inte gör ett piss. Det är så viktigt. Och liksom bara så här att okej. På torsdag till exempel, då ska jag skriva klart den här föreläsningen. Eller då ska jag ha gjort klart dagordningen till nästa möte. Eller då ska jag ha skrivit klart uppsatsen eller whatever. Men sen på fredag, då ska jag bara ta det lugnt. Då ska jag komma hem efter skolan och då ska jag lägga mig i sängen, kolla YouTube, göra vad fan jag vill. Och bara ha min tid då jag får vila.
Exakt.
För att när jag inte strukturerar upp saker, då blir det bara att jag har ingen koll och jag bara tar på mig massor med saker.
Mm.
Och då blir det för mycket. Vilket leder till ännu mer psykisk ohälsa.
Exakt.
Ja, vi kommer även ha 2 stycken gäster i det här avsnittet. Vi kommer ha en gäst som är hemma med oss. Och även en gäst som vi kommer snacka lite med via telefon.
Lovisa, vill du presentera dig själv?
Ja, tjo.
Tjena.
Jag heter Lovisa Lager. Jag är 17 år och jag pluggar estetsång på Kulturama i Stockholm. Ja.
Mm, fett, fett, fett.
Mm.
Det är du. That's you.
That's
det är du. Jag pluggar på Kulturama.
Hur har din vecka varit och hur mår du?
Min vecka har varit bra, relativt lugn. Har varit på BUP bland annat. På tal om liksom temat. Där jag fick en akut tid. Det tar ju lång tid innan man får liksom ett möte på speciellt BUP. Liksom. Jag fick vänta 3 månader nu.
Ja.
Och, ja, fått ny medicin och grejer.
Fett bra, fett bra. Hur bekant är du med psykisk ohälsa?
Alltså, jag är fett bekant med det.
Ni är bröder här.
Ja. Nej, men alltså, ja, så jag lider av ADHD, depression och ångestsyndrom, eller paniksyndrom. Ja, det är... Vad ska man liksom säga? Det är väldigt... Ja, jag är väldigt bekant med det liksom.
Mm-hmm.
Jag har upplevt ångest och depression. Eller mest ångest liksom så långt jag kan minnas.
Mm.
Typ, jag minns typ när jag var liten. Och det var väl det som var största problemet. Att man... Jag insåg det nu, så här, under första året av gymnasiet, förra året liksom. Så insåg jag hur dåligt jag mådde. Och vågade... ta till hjälp liksom. Och ja.
Lite vidare spåning på det. Hur har din psykiska ohälsa påverkat dig i vardagen?
Alltså det påverkar mig fett mycket. Alltså mycket negativt. Eftersom att alltså det blir som en liten ond cirkel. För att jag hamnar efter fett mycket i skolan. För att alltså saker som kan trigga mig väldigt mycket när det gäller typ ångest och sånt där, typ stora folkmassor och typ alltså bara ta mig till skolan, det tar 1,5 timme eller så här, 1 timme, 1,5 timme att åka till skolan, och att sätta mig på ett tåg fullt med människor, det är bara så här, det blir för mycket ibland. Och speciellt samtidigt som jag har min ADHD, om jag missar ett tåg så blir det liksom fuck, nu kommer jag missa skolan, nu kommer mitt CSN, alltså så går mitt huvud liksom, mitt CSN kommer dras om jag missar. Om jag kommer 15 minuter för sent, förstår du?
Mm.
Och då får jag ännu mer ångest. Ja, det blir bara som en ond cirkel liksom.
Mm. Finns det någonting positivt? Tror du?
Alltså det är väl att jag förstår andra bättre.
Mm.
Liksom som lider av psykisk ohälsa. Jag växer mig, alltså jag växer i. Alltså jag blir större som människa också.
Mm.
För att eftersom att jag började ta tag i mig själv liksom förra året. Efter att ha haft alltså, alla de här diagnoserna och sjukdomarna typ hela mitt liv. Så har jag ändå fått ta tag i det själv innan. Så jag har ändå lärt mig hur jag ska hantera den innan någon hjälpte mig liksom.
Exakt. Varför tror du att psykisk ohälsa är som tabu i samhället som det är?
Det är... Alltså det är ju för att vi inte pratar om det. Och vi lär oss inte om det i skolan heller.
Mm.
Alltså speciellt, jag tror den största grunden, alltså det är liksom skolan, det är där vi ska lära oss allting. Men vi pratar aldrig om psykisk ohälsa.
Nej.
Alltså om man inte väljer psykologi som liksom en kurs typ. Och då får man inte ens lära sig om alltså, den specifika alltså, psykiska ohälsan. Mm. Utan då är det mer typ så här professorer och doktorer och sådana.
Mm.
Men alltså, ja, men skolan skulle jag säga. Alltså att Det är som att vi inte lär oss i skolan.
Mm.
Och det är samma sak där. Alltså, jag går ju hellre till skolan med en grov förkylning än med massa ångest.
Mm.
Alltså, ja, det bara är så. Och det är ju inte så att jag kan ringa in. Alltså, skolan förstår jag om jag ringer in och säger ja, men jag kommer inte till skolan under den här veckan för att jag är förkyld. Men skulle jag ringa in och säga ja, men jag kommer inte till skolan den här veckan för att jag har massa ångest. De skulle bara, what the fuck is that? Alltså så här, kom bara till skolan.
Mm, exakt.
Så att du får må dåligt här typ. Man bara, va? Alltså, ja.
Men där känns det också som en grej som om vi ändå snackar om unga vuxna sådär, att vuxna oftast liksom inte tar ungas mående på allvar.
Mm.
Och bara så här, ja men vad fan, jag har varit ung. Det var inte så jobbigt. Alltså, du har, det här är, this is the time of your life. Du lever livet.
Mm.
Var tacksam typ.
Exakt. Och skolan har en sån jättestor roll också.
Ja, ja.
Alltså man är ju i skolan från när man är liten till 8 till vi säger 4 varje dag.
Mm.
Dag in ut måndag till fredag.
Mm.
Och att man inte lär sig om psykisk ohälsa.
Det är sjukt.
Och att det är okej att må dåligt är sjukt. Att vi lär oss att fett onödiga saker men inte lär oss hur människor kan
gå
alltså,
under
exakt.
Är sjukt tycker jag allmänt. Mm.
Det är liksom vad jag hade, om jag hade fått lära mig om psykisk ohälsa, det hade kunnat ge mig så mycket. Alltså, varför ska jag lära mig typ tälja en smörkniv?
Exakt.
Mm. Det är så här,
när man kan gå
skolan måste prioritera lite, känner jag,
för
vad som är viktigt
att
kunna.
Ja, men sätt i alla fall upp en alltså, så här, stor presentation för hela skolan typ. Eller så här, bara, alltså det är så mycket man kan göra i skolorna som kan lyfta upp det här. Alltså det är om jag alltså typ i skolan jag går i, för alltså typ de flesta jag har pratat med där känner samma sak som jag gör.
Mm.
Alltså psykisk ohälsa är ett fett stort problem, speciellt under gymnasietiden också, för att där blir kraven mycket högre. Alltså så här, folk börjar tänka så här, alltså nu måste jag söka till högskolan och grejer också.
Mm.
Och sen samtidigt typ CSN också.
Mm.
Det är också en stor ångest, alltså en stor effekt liksom till varför man får ångest också.
Mm.
Det är så här, tappar jag mitt CSN då är det så här. Man går typ till skolan nu bara för att få CSN basically, för att man mår så dåligt.
Ja.
Men det är så här, okej, jag går för att jag pallar inte jobba heller för att jag mår så dåligt.
Mm.
Det enda sättet jag får pengar från är genom CSN. Det är så här.
Mm. Vad önskar du att du visste när du var yngre?
Främst ångesten. Typ så här, hur, alltså typ så här, symptomen för ångest.
Mm.
För jag har inte fattat. Alltså, när man är liten och får en ångestattack typ, eller en panikattack, då är det så här, vad fuck händer med min, alltså med min kropp? Det känns som att man ska dö basically.
Ja.
Mm.
Och det är som liten också. Det är så här, okej, jag kan inte andas. Vad är det som händer med mig? Alltså så här, men hade jag vetat om symptomerna till ångest. Mm. Alltså man lugnar ner sig och man vet så här, okej, det är inte farligt. Det är så det händer. För att alla kroppens signaler, det är så här, jag är redo för att fightas.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är därför kroppen sätter igång allting.
Exakt, det men är försvars.
Det vet man inte. Ja, exakt. Men det vet man inte när man är liten.
Nej.
Vilket gör att alltså, man tror att man inte är normal och grejer.
Nej, precis.
Alltså,
och rädslan blir ju så mycket större.
Exakt.
Så, ja, jag håller med.
Mm.
Mm. Fett. Och
vi har en stående fråga också som vi frågar alla våra gäster. Och det är om du har någon uppmaning till unga eller någonting viktigt att säga helt enkelt som du tycker borde lyftas upp.
Alltså jag tycker det här hör man hela tiden liksom, men våga söka hjälp liksom.
Mm.
Och jag vet att alla inte har det privilegiet att kunna söka hjälp. Alltså jag är jätteglad att jag har föräldrar som förstår mig. Men alltså psykisk ohälsa är olika inom olika kulturer också.
Ja.
Liksom jag tycker också att man borde kunna så här, söka hjälp oavsett vart man kommer ifrån. Man måste inte ha sina föräldrars underskrift med sig liksom.
Nej.
För att vad ens föräldrar tycker ska inte betyda någonting om hur man mår. Det är liksom det går inte in i mitt huvud varför man måste ha med sig sina föräldrar med sig på massa möten. Det är så här, okej, låt mig ta min tid och berätta till mina föräldrar. Och alla föräldrar förstår inte heller.
Nej.
Så jag tycker ändå, alltså, om det inte funkar att gå till typ den allmänna psykologen liksom, eller skolkuratorerna eller skolsystrarna eller vad det är. Alltså, du måste prata med någon, för att till slut, alltså, det går inte att hålla in allting, för till slut så kommer allt bara komma ut samtidigt. Alltså, som ett glas med vatten som fylls på. Mm. Så varje gång man mår dåligt så fylls det på lite vatten, och sen till slut så har det nått sin gräns liksom, och sen så spiller det över liksom.
Mm.
Så någon måste man ändå prata med. För jag, alltså jag har också fett svårt med att prata med andra liksom, om hur jag mår. Alltså jag har fortfarande fett svårt att öppna upp mig för andra. Det är fett jobbigt, för att jag är ändå så här, det är inte så att jag inte vill att andra ska veta att jag mår dåligt liksom.
Mm.
Men jag vill inte, jag har bara fett svårt att öppna upp mig för andra. För jag vet också, speciellt när det är typ de närmsta, för jag vill inte att de ska börja oroa sig över mig liksom, mitt mående. Jag vill inte att de ska börja må dåligt för att jag mår dåligt också.
Mm.
Och det är också en viktig sak att tänka på, att ens egna mående kan man aldrig skylla på någon annan heller.
Nej.
Alltså, att man får en panikattack kan man inte skylla på någon annan, men någon annan kan vara en faktor till att man får panikattacken. Man måste kunna skilja sig åt de där två sakerna också. Mm. Så det är väldigt det.
Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Det var fett att ha dig här.
Och nu ska vi prata med vår nästa gäst via som telefon. Kommer. Ja, då är vi här med vår andra gäst i luren. Lite Instagram-kändis och bara allmänt underbar. Presentera dig själv, vem är du?
Jag heter Maria, eller de flesta brukar kalla mig för Mario, och går under namnet Bajskudinna på Instagram. Jag är 22 år och bor i Linköping, där jag även pluggar till sjuksköterska. Och ja, när jag inte pluggar så som sagt håller jag på med Instagram, där jag pratar typ om psykisk ohälsa och håller på med kroppsaktivism och sånt.
Mm-hmm.
Och ja, det.
Fett. Hur länge har du pluggat?
Alltså jag har precis börjat. Så kanske typ en månad liksom.
Okej, okay, hoppas det går bra. Så du har ett par terminer kvar förrän du är sjuksköterska.
Ja, precis. Fett. Ja, men än så länge går det bra liksom.
Ja, fett. Nice. Men hur har din vecka varit och hur mår du just nu?
Min vecka har varit jättebra. Väldigt mycket plugg. Väldigt intensivt liksom. Sen så, ja men, som det hörs är jag väldigt förkyld. För det går någon form av epidemi i min klass. För förkylning. Nu blev jag drabbad.
Ja, jag har blivit frisk.
Men alltså, utöver det så har jag faktiskt mått väldigt bra i veckan.
Gud vad nice.
Ja, jätteskönt.
Fett. Ska vi se här. Hur har din psykiska ohälsa påverkat din skolgång? Och gärna om du känner för det så får du gärna berätta om din psykiska ohälsa.
Mm. Jag kan ju börja med att säga vad det är jag har. Eller vad man ska säga.
Mm.
Jag blev diagnostiserad med instabil personlighetsstörning när jag var 19. Och det, de flesta brukar kalla det borderline.
Mm-hmm.
Och så ska jag även utredas för bipolaritet. Och har lidit väldigt mycket av återkommande depressioner och sådär. Genom.
Ja.
Så länge jag kan minnas liksom. Så att min skolgång har påverkats jättemycket. Av min psykiska ohälsa. Framförallt under gymnasiet.
Ja.
För precis när jag hade börjat på gymnasiet så hamnade jag i en akut depression. I den grad att jag faktiskt var tvungen att bli inlagd efter ett självmordsförsök. Och då var jag sjukskriven resten av året. Och sen så hade jag väldigt svårt att liksom, jag hade ju liksom ingen motivation till livet under de här åren. Och då fanns det ingen mening med att plugga heller.
Nej.
Och Jag hade väldigt svårt med koncentrationen och att det var jättejobbigt att gå till skolan och sådär. Och det är ju någonting som jag har behövt att fixa på komvux och så i efterhand. Det har verkligen påverkat jättemycket.
Kände du att skolan hjälpte dig med något när du mådde dåligt och att de förstod det och hjälpte dig med skolarbetet etc. Typ, och underlättade för dig?
Ja, jag hade faktiskt jättebra mentorer och lärare. Jag kände verkligen att jag kunde komma till dem och säga att jag fixar inte det här. Alltså, det var ju inte så att de du kan skita i och göra allting, sätter vi högsta betyg på dig ändå typ. Utan de var såhär, om du inte klarar av den här kursen just nu så läs den inte och ta igen det sen när du klarar av det senare i livet. Att de liksom var väldigt förstående och typ bara liksom allmänt genuint brydde sig.
Gud vad härligt.
Det är fast skönt att höra.
Ja, verkligen.
Men på vilket sätt har din psykiska ohälsa påverkat din vardag?
Det är en så svår fråga. i min diagnos så ingår det bland annat kraftiga humörsvängningar. På riktigt dåliga dagar så kan jag liksom växla ifrån att vara typ helt euforisk och kanske där, nu ska jag städa hela lägenheten och sen så ska jag göra planer för att träffa en massa kompisar ikväll. Och sen så kvart senare så liksom drabbas jag av världens panikångestattack. Och klarar inte av att resa mig. Jag vill liksom att jag växlar sådär. Ibland så blir små saker i vardagen jättesvåra, typ att välja kläder. Att helt plötsligt så tar det liksom en halvtimme för mig att välja vad jag ska ha på mig typ. Eller vad jag ska äta eller vad jag ska väldigt ambivalent liksom i enkla uppgifter. Och sen så ibland så väldigt, väldigt mycket ångest har jag ju. Så det kan bli liksom till den grad att jag inte känner såhär, jag klarar inte av att lämna lägenheten. Framförallt så liksom att jag då får typ ställa in med mina kompisar eller ställa in möten som jag ska gå på. Att jag liksom, jag fixar inte att lämna lägenheten helt enkelt. Och sen så är det ju mycket med så här, tankar som spökar och grejer, men så kanske inte hindrar mig från att göra någonting i vardagen egentligen.
Jag förstår dig hur du tänker. Och sen på tal om att psykisk ohälsa är ett så stort ämne i ungdomar och unga vuxnas liv. Varför tror du att psykisk ohälsa är ett sånt stort tabubelagt ämne i samhället nu idag?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man fortfarande ser psykisk ohälsa som en svaghet. Nästan som att en del människor har liksom som inställningen som att man väljer att vara psykiskt sjuk. Men alltså det här att om någon säger att de är deprimerad så att människor kanske, det är ju bara att rycka upp sig. Har en sån inställning typ. Och kanske om man har självskadebeteende, ätstörning eller missbruk, att det är så här, att människor har svårt att se att det kanske är en diagnos eller en sjukdom eller något som ligger bakom det här beteendet. Att de inte ser det utan de tänker att den här personen har helt valt det här själv.
Eller
på grund av uppmärksamhet eller sådär.
Ja, precis. Det var precis det jag tänkte säga. Att folk kan tro att det är för uppmärksamhet.
Ja, precis. Och då blir det ju typ att man den enskilda individen som har drabbats av psykisk ohälsa vågar liksom inte prata om det på grund av att man blir bemött.
Ja, verkligen.
Med sådana beteenden.
Ja, gud ja. Jag bloggar ju om min psykiska ohälsa och alltså folk i min närhet som har läst den bloggen har liksom bara såhär, alltså varför är du så jävla depp hela tiden? Alltså vad är grejen?
Ja,
alltså, är du för läsare eller vad, så här, varför skriver du egentligen? Och jag bara såhär,
ja.
Men på riktigt?
Ja, men det verkar helt.
Ja.
Jag tror också att jag är deppig, det har blivit så normaliserat så... Det har gått från en diagnos till att jag är lite sur idag för jag bråkade med mamma igår om att jag inte får vara ute sent. Eller. Så säger man att jag är deppig eller jag mår dåligt. Eller, bara använder diagnoser till en sån vardaglig grej. Så att det
Ja, men sätter... verkligen. Man liksom förenklar det.
Exakt, det är det jag tänkte. Som att jag är lite förkyld eller jag är lite snuvig. Man har gjort det till en sån normal grej. Fast det är ett sånt stort och viktigt ämne. Speciellt när det är så många ungdomar som lider av det.
Ja, och det är det som jag tycker är så himla... Det är så absurt egentligen. Att liksom, det uppmärksammas så himla mycket statistik. Och att liksom, den psykiska ohälsan bland unga och unga vuxna liksom, att det ökar så mycket varje år. Och ändå så händer liksom ingenting med tabustämpeln.
Nej.
De kommer inte fram med en lösning eller ens försöker med det, känns det som. Och sen,
nej, precis.
Men jag tänker också, men vad har hjälpt dig med din psykiska ohälsa och vad har fått dig fått underlätta från din sida typ?
Ja.
Alltså dels så jag kom i kontakt med psykiatrin första gången där förstår jag på gymnasiet. Jag blev inlagd och så. Och sen så har jag haft en kontakt med vuxen med psykiatrin ända sedan dess. Och först så var det liksom alltså barn- och ungdomspsykiatrin och sen så flyttade sig över till vuxenpsykiatrin. När jag skulle flytta över till vuxenpsykiatrin när jag var 18, det var då som jag själv begärde att få en utredning. Och att få den diagnosen, det hjälpte jättemycket för att då kunde jag helt plötsligt, så fanns det en konkret behandlingsplan. För det fanns en särskild terapiform som är speciellt utformad för borderline-patienter liksom. Och som, där det både var liksom gruppterapi och individualterapi. Det jag dels då fick prata om grejer som har varit liksom traumatiska för mig som jag hade bearbetat, men sen även att jag fick lära mig mycket om typ mindfulness och sånt.
Får jag bara fråga, tycker du att det funkar? För att jag har fått förslag om att jag ska testa på det, men hur är det?
Alltså jag tycker det funkar. Vissa övningar är ju liksom det är så himla individuellt.
Ja, liksom precis. Så här att
vissa av ni som funkar för mig, då kanske inte allt funkar för dig, till exempel. Jag tycker det hjälper väldigt mycket när man när man börjar få ångest och så. Det hjälper det jättemycket för mig. Att kunna liksom stanna upp och tillåta sig att känna istället för att hela tiden bara tränga bort allt.
Ja, det är så viktigt. Verkligen.
De på vuxenpsykiatrin har hjälpt mig jättemycket med liksom att kunna kontrollera känslor och tankar och sådär. Och sen så medicinering och sådär har ju hjälpt mycket också. Men jag tror att det som har gjort nästan den största biten i hela är väl att jag började prata så mycket om det. Det har verkligen gett mig jättemycket. Att både liksom det gör så himla mycket att kunna sätta ord på det man känner. Och sen så om man märker att andra börjar lyssna och om man träffar personer som har samma erfarenheter som man kanske eller på något sätt kan relatera till det man känner. Det har gett mig jättemycket.
Exakt.
Jag tänkte bara fråga lite hur använder du dina sociala medier med att just prata om det här? Berätta lite om det.
Dels så alltså jag försöker prata typ om alla aspekter runt din psykiska ohälsa. Dels typ vad min diagnos innebär för mig. Att jag kan om jag känner mig väldigt ångestfylld eller typ ledsen eller arg, att jag då liksom skriver om den känslan.
Typ.
Eller så kan jag skriva om hur vården är runt mig. Om hur jag blir bemött av vården. Och om min kamp att få de mediciner och den vård som jag borde ha rätt till. Och liksom. Sådär. Men sen så har jag även gjort det var för några månader sedan tror jag. Så gjorde jag video där jag var mitt under en panikångestattack. Och la upp för att liksom jag vet inte, visa ansiktet av en panikångestattack. Och sen så har jag även gjort såna här livesändningar som man kan göra på Instagram. Där folk då har kunnat ställa frågor till mig. Om typ om min psykiska ohälsa och min historia och typ vad jag har gjort för att komma dit jag är idag och sådär.
Jag tänker också på bara fråga, hur började du med din Instagram-konto? Hade du tänkt från början och planerade och var bara positiv och så vidare? Eller var det bara något som blev typ direkt?
Det bara blev. Alltså jag hade... Det måste ha varit typ i somras tror jag som jag började. Med liksom kroppspositivism och sånt. Och jag hade redan börjat prata rätt så mycket om min psykiska ohälsa till liksom anhöriga och sådär. Och kompisar och så. Och sen så vet inte, så bara började jag skriva om det på sociala medier också liksom.
Och så gick det därifrån.
Ja, nej, men så märkte jag ju att jag fick väldigt mycket respons på det fort. Från folk som kunde relatera och liksom men många som skriver till mig och säger att de själva inte kan sätta ord på det de känner. Och sen så kommer jag och gör det åt dem i princip.
Så fett. Vi har också en stående fråga till alla våra gäster. Och det är, vad uppmanar du unga till? Har du någonting viktigt att säga, någonting som du tycker borde lyftas upp?
Jag kan tänka mig att nästan alla säger det här, men jag säger ändå, och det är ju att prata om det. Att liksom om man inte vågar prata med sina föräldrar, så att försöka typ nå ut till skolan på något sätt, till lärare eller till skolkuratorer eller sådär. Och sen så att liksom våga prata med kompisar och liksom allt sånt där, så det inte blir tabustämplat. Så att man kan få den hjälp som man kanske behöver.
Men då tackar vi
så mycket
för att vi fick äran att prata med dig.
Tack så mycket själva.
Att Saisgudinna på Instagram om ni vill checka in. Så får du ha det jättebra.
Tack detsamma.
Tack, hej. fjärde avsnittet i Svungdoms podd Generation Y.
As always. Så hår och käm här. Och det var våra två gäster.
Jättetrevligt, och jag tror att det kommer bli ett sjukt spännande avsnitt. Som vanligt, fredag släpps ett nytt avsnitt. Nästa vecka är tyvärr sista avsnittet. Men glöm inte att checka in det. Som vanligt.
Och så ses vi när vi ses.
KBK, kör bara kör!